I vardagen.
Dagens inslag, det är Nyfiken på. Själv heter jag Karin Hagard. Och vår gäst som vi är så nyfikna på, det är Mattias Welander Löfgren. Jag har alltid haft lite svårt att få till det där hela namnet i rätt ordning. Men jag hoppas det var rätt nu.
Ja, det är rätt.
Jaha. Och jag tänker, Mattias, att skälet till att det är du som sitter här tillsammans med mig och inför publiken här, det är ju att du är aktuell med dokumentärfilmen Sankt Lars sjukhus. Där satt ju dårarna. Den har ju blivit kolossalt uppmärksammad, och givetvis vill vi veta mycket, kanske ännu mer omkring dig som har gjort filmen än om själva filmen.
Ja.
Liksom det huvudsakliga när vi ska prata om filmen, det tänkte jag lägga lite längre fram, men eftersom det givetvis är personer som inte har sett filmen och kanske inte kände till den heller, så måste jag nog be dig att du väldigt kort ger en beskrivning av filmen.
Ja, Sankt Lars sjukhus, där satt ju dårarna. Det är ju en film där Karin bland annat är med och som för detta patient och fyra andra patienter som har varit på Sankt Lars sjukhus från 60 till 2000. Och filmen handlar ju inte så mycket om Sankt Lars i sig. Man kan väl säga att Sankt Lars är mer som en gemensam nämnare som för ihop de här personerna. Men visst, det är ju många bitar som ger liksom ledtrådar om vad Sankt Lars var för någonting mer historiskt. Och när jag började det här arbetet med filmen så var det ju tack vare RSMH och mycket tack vare Jonas som på ett medlemsmöte som jag blev inbjuden till, där jag fick presentera min idé, och det blev liksom varmt välkomnande. Och Karin var väl en av dem som ställde upp lite motvilligt då, men och ett par andra, och sen droppade in, och den sista som kom med var Maj-Lis, som också har varit där på Sankt Lars på 60-talet. Och filmen belyser ju psykisk ohälsa, och det ser ju likadant ut liksom i hela Sverige. Så det är ju ingenting som är lokalt. Så därför har det ju, kanske därför det har mottagits så bra, att folk kan känna igen sig i de här personernas berättelser. Och man blir lite berörd. Och samtidigt så tror jag att man, när man tänker sig att man ska se den här filmen, så har man en tanke om att ja, men här kommer det vara rätt så mörkt och så. Men av hänsyn till de som är med i filmen och också till lite publiken, så har jag liksom velat ge liksom ett hopp. Men inte liksom ett glättigt hopp. Liksom. Det där är mer som att det finns en utveckling som är positiv, och det har dessutom gått bra för de här personerna som är med i filmen.
Men det är ju också något som ni gjorde, gjorde väldigt bra. När ni valde att ta med foton på alla patienter som skrattade. Och alla medverkande som skrattade. Att psykisk ohälsa är inte döden utan det är ute i livet.
Ja, det, alltså där, jag kan inte riktigt ta åt mig äran där för, på slutet på filmen när man porträtterar liksom, de som är med i filmen. Han som har redigerat film heter Christian Nilsson och han har ju gjort ett jättebra jobb liksom, utifrån mitt manus och mina direktiv. Så det är jag väldigt glad för att han har lagt så mycket tid och hjärta i filmen.
Eller vad kan jag, du ville säga mer? Nej, okej. För jag har ju suttit och funderat över vad skulle jag vilja fråga Mattias om. Och det har blivit lite av varje. Och en sak som jag kom på det var att jag har haft möjlighet att ha väldigt, väldigt många enskilda samtal med andra medlemmar på Fontänhuset. Av lite allvarligare slag. Och det har nästan aldrig slagit fel att det man har velat prata om, det har varit ensamhet och längtan efter en partner. Och liksom, hur gör man och hur ska jag vara och hur får jag tag i en kille och det finns väl ingen som vill vara med mig som har psykisk ohälsa och kolossalt mycket sånt. Och nu vet jag ju Mattias, och det har du varit helt öppen med på alla filmvisningar och allting, att du själv har psykisk ohälsa. Så jag undrade lite, hur har det varit för dig under tonåren och åren som följde, just utifrån det här att du har psykisk ohälsa?
Ja, alltså det här, ja, men som min psykisk ohälsa, det blir inte som jag funderat på förrän kanske när jag var i 20-årsåldern. Och det var ganska mycket saker som hände då. Jag bytte jobb, jag bytte flickvän och bytte arbetsplats. Och det blev liksom för mycket, så jag tror att jag gick in i väggen då. Blev lite deprimerad. Men det blev väldigt tydligt att jag hade problem med ångest. Och det har nu funnits med liksom, kanske sen jag var 15. Kanske till och med ännu längre tillbaka. Men då fick jag ju liksom medicinsk hjälp, liksom tabletter liksom, och terapi och så här, och det är ju väldigt, väldigt bra liksom. Jag tar ju både ångestdämpande och sen för 2 år sedan så fick jag diagnosen ADHD. Så då har jag även medicin för ADHD. Och ångesten har ju den påverkar ju rätt så mycket av ens vardag liksom, så det gäller ju att man har stabilt och så. Men det går ju inte att ta bort den helt. Men samtidigt så är det ju något som kommer och går.
Nu hoppas jag säger rätt namn. Att jag säger det, Teresa. Vad sa du? Teresia, ja. För jag vet ju då att Mattias är gift med en kvinna som heter Teresia. Och då var jag bara nyfiken på, hur träffades ni?
Ja, vi träffades på nätet innan Tinder och allt det där. Då gick det liksom att träffa. Idag är det nu svårare att träffa kärleken på nätet. För det är så vanligt. För 8 år sedan när vi träffades så var det lite, det var faktiskt lite stigmatiserat då. Lite som psykisk ohälsa. Alltså man kan jämföra de sakerna. Det var lite så här, ja, träffas på nätet. Ja, jag träffas på nätet. Men det funkade. Alltså det var en rätt bra sätt att träffas. Kanske också om man har problem med psykisk ohälsa och så. Och jag hade gått igenom den här perioden också med att jag hade liksom fått liksom hjälp med min psykisk ohälsa. Så innan fungerade det inte lika bra med kärleksrelationer och så. Så var jag 27 eller 26 när vi träffades. Så det behövde ha lite tid.
Mm.
Men det funkar bra. Vi har varit tillsammans 8 år.
Jag vet att det var läge för en låt. Jaha, Mattias, vad var det här?
Ja, det var Kent då. Och ja.
Ja, jag hajade ju till när jag fick låtlistan på 10 låtar varav 3 Kent. Mm. Vad är det för speciellt med Kent? Eller för dig så speciellt med Kent?
Jag gillar ju Kent, men alltså, när det kom in i mitt liv så hade jag nog varit lite anti det där Kent. Hade inte riktigt följt med den tidiga Kent-vågen. Så jag var lite äldre. Jag var väl 20 kanske när jag började lyssna på Kent. Och jag gillar det här melankoliska och lite mörka. Man kan lyssna på det när man är glad, man kan lyssna på det när man är ledsen och, det ger liksom en balans i livet, inte bara något glatt och sådär, fast det finns ju något glatt i det. Det är ungefär som de här ämnena som jag behandlar i mina filmer och att det är ju sorgliga saker, men jag ser ju något fint i det.
Sen ska jag skvallra. Ni skulle bara veta vad Mattias har på höger underarm. En rejäl tatuering med Kent.
Ja. De slutade ju spela nu, splittrades bandet, så då kändes det som att det var ju enda rätta. Och skaffa en Kent-tatuering.
Sen tänker jag, så ska vi hitta tillbaka till där vi slutade. Jag tänker att du är ju en klok och tänkande person. Vi pratar om hur du och Theresia hade träffats och att det fungerar bra. Men av flera olika skäl så är det ju faktiskt, så skulle det ju vara viktigt om man kunde komma fram till hur får man ett äktenskap att vara, och inte bara vara för att man har samma adress utan för att det faktiskt är ett kärleksfullt förhållande.
Ja, det är väl en rätt så knepig fråga det där. Men i mitt fall då, som jag bara kan utgå från, så handlar det väl mycket om att man kompletterar varandra. Att vi är fruktansvärt olika. Jag tror vi kan stå rejält på varandra på båda. Men det är ju när man kan se varandras brister och ändå ha överseende med det. Då tror jag att man kan gå längre i ett förhållande. Men Men det gäller liksom att våga chansa liksom och ta det tiden och så här. Men det är nu mycket personkemi också.
Mm. Allra första stenen att lägga är väl att inse att man kan inte leva i ett livslångt äktenskap om man inte anstränger sig.
Nej.
Om man inte hela tiden funderar över hur ska jag göra nu, hur ska vi göra nu och så.
Nej, jag kan ju tillägga att det är ju inte bara så att det har varit en spikrak väg. Så här, det är också, båda vi två har ju erfarenhet av psykisk ohälsa och är medvetna om det. Och när vi fick vår dotter som är 7 år nu så kom vi på henne att hon var, alltså att Theresia var gravid i 7:e månaden. Så det var ju ganska sent på graviditeten och barnmorskan tyckte då att vi som rätt så unga föräldrar och då så snabbt skulle kanske gå i någon form av terapi.
Mm.
Och då hade de i kyrkan hade ju något som de erbjöd uppe vid Alla helgona kyrkan. Och det har vi fortsatt med sen när det har liksom varit förnorat på tråden. Och gått och pratat med samma kvinna. Och det tycker jag rekommendera att gå i terapi tillsammans innan det är för sent. Att man kan gå innan. Det är verkligen...
Det är ju ett konkret tips.
Ja, nej, men det tror jag det är ett av de bästa.
Jag vet inte så mycket om Theresia, men... Delar ni något intresse? Eller är ni alldeles bara liksom, det finns inget som ni...
Alltså vi är väl rätt så intresserade av våra barn. Nej, men vi är ju intresserade av musik båda två. Har väl samma värderingar. Vi båda på vänsterfalangen. Och tycker det är liksom viktigt med mänskliga rättigheter och antirasism. Och sen vi är båda veganer. Det finns väl, men vi har väl olika intressen, men är ändå intresserade av varandras saker.
Mm. Det är det intryck jag också har fått. Mm. Sen kom det plötsligt en liten lila lapp där det står. Finns det någon speciell person som har haft en väldigt stor betydelse för dig?
Alltså den första jag kommer att tänka på det är väl det skulle väl vara kanske en av mina äldsta vänner, Andreas, som vi har känt varandra väldigt länge. Och det har liksom varit lite upp och ner där med, sen vi båda fick barn och blev vuxna på riktigt. Det finns ändå, alltså när vi tar upp kontakten och när vi hörs så är det inte som att vi börjar om liksom beruta ett. Liksom vi är där vi var liksom från början och det känns väldigt skönt att ha en sån. Så det är nog det är det som jag tänker på först. Den personen. Andreas.
Mm.
Sen det här med, alltså om man ska säga det här med psykisk ohälsa, det kan ju också vara det här med sociala kontakter kan jag tycka är lite svårt. Och konstigt nog de som står en närmast kan också vara det som är jobbigast att höra av sig till. Att jag kan tycka att nya vänner eller nya kontakter, att det är lättare. Att det är på något sätt inte ytligare, men det andra behöver underhållas mer och man blir mer blottad och sådär. Så man måste liksom må bra för att kunna ge av sig själv. Så det kan vara svårt att höra av sig till syskon.
Och man kanske inte vill visa att man... Alltså det beror på vad man har för relation. Men i alla relationer vill man ju inte visa att man inte mår bra.
Nej, det är sant.
Medan man till en annan person kastar sig på luren och säger att allt är ett helvete. Mm.
Ja.
Mm. Så kommer den frågan. Den hade ju egentligen platsat bättre när vi pratade om Theresia. Men jag undrade bara... Och vi har ju pratat om familj och Theresia och lite om barnen, men vad det har inneburit för dig att bli förälder?
Ja, alltså jag tror att det har varit ganska bra för min del att bli förälder. Jag behöver de här rutinerna i vardagen som är ganska så... det ingår liksom i föräldraskapet. Att liksom att det händer någorlunda samma sak hela tiden. Mm. Och det finns någon kravlös kärlek. Mm. Och någonting att längta efter. Och så.
Mm.
Så det har varit bra för både mig och för min fru.
Mm.
Theresia.
Mm. Förresten, det är inte bara Kent. Det står Nora på ena handleden och Valentin på nästa. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you... Ja, Mattias, vad var det här?
Ja, Bob Dylan. När han är som bäst. Och...
När han är som bäst. Ja. Vad tänker du om Nobelpriset?
Ja, jag tyckte det var välförtjänt att Bob Dylan fick... Man tänker väl främst på Bob Dylan som musiker, men han är ju en låtskrivare och en av... väldigt höga mått liksom. Han är ju fantastisk. Jag tror han har skrivit 800 låtar, tror jag.
Oj, ja.
Och någon bok.
Jag tänker att jag har ju haft möjlighet att lära känna dig eftersom jag har medverkat i filmen, och sen har vi ju tillsammans varit ute och presenterat filmen och svarat på frågor och så när den har visats i olika sammanhang. Ett genomgående intryck jag har av dig, och det handlar inte bara om filmtiteln eller valet eller vad man ska säga, utan hur jag har sett hur du har betett dig i alla de här sammanhangen. Och det jag ville komma fram till är att som jag ser det så värnar du väldigt starkt och uppriktigt om den lilla människan. Och det kan, alltså det kan vara något så enkelt som att efter filmvisningen, så när många människor har gått, så kommer en stackars liten 85-årig tant med krullat hår och rollator och ställer sig nedanför Mattias, för hon har ju sjunkit. Och Mattias böjer sig ner och blir jätteintresserad och jätteomtänksam. Och det är lika viktigt som att någon annan typ kommer fram. Och som jag har sett när du har tagit hand om lille Valentin. Han har brutit benet och måste ha gips och kan inte vara på dagis. Så pappa Mattias kör omkring Valentin överallt där Mattias måste vara. Och det gör du så lätt och så självklart. Och så det liksom bara är. Och den fråga jag ville komma till var egentligen, vad betyder den lilla människan för dig?
Ja, den lilla människan, jag på något sätt tänker jag att de människor som kanske inte liksom får uppmärksamhet hela tiden och kärlek och gör så mycket anspråk på livet och sådär. Och i ett sånt här sammanhang som när jag visar filmen och kommer fram och vill liksom veta någonting eller berätta någonting om sig själv, så känns det väldigt värdefullt att kunna ta den tiden. Vem ska annars göra det? Det finns ju andra sammanhang också liksom. Det är ju till exempel vi har en tiggare på klostergården som heter Florin, och han har ju familj och sånt hemma i Rumänien, och jag har ju försökt samla in lite pengar till honom när det är jul så han kan åka hem och med hjälp av andra på klostergården. Och tyvärr så är det ju lite tragiskt så att det sprids ju lite rykten om den här gruppen av människor. Att de tjänar pengar och sådär. Men jag försöker ändå liksom se liksom människan bakom. Det ger en någonting.
Och jag tänker att nu har du gjort Sankt Lars-filmen. Av vad jag förstått så är det på gången till. Och framförallt är det på gången om Vipeholm. Och då tänker jag att en av drivkrafterna till att du har valt de här filmtematerna, det måste ju vara det här grundade intresset du har för den lilla människan.
Ja, när det gäller just Vipeholm så handlar det ju, där ligger det ju ganska nära mig, för jag har jobbat i LSS-verksamhet i många år och träffat personer som mycket väl, eller mest troligt, hade liksom platsat på Vipeholm under de mest fasansfulla omständigheter. Och det känns som att det behövs, och det måste liksom berättas fler än en gång om en sån här händelse. Och samtidigt så är det ju en konst att kunna lyfta fram positiva saker och en sån här negativ händelse.
Jag har ju då medverkat i filmen dels i den fasen där jag blev intervjuad hemma hos mig under, det var kanske ett par timmar, och sen sa det ju klipps ner, men då har man berättat om sig själv och sitt liv. Och sen har jag sett den här filmen vid det här laget hur många gånger som helst, eftersom jag har varit med på de flesta visningar, så har Mattias, jag och så Jonas varit med. Och det jag har märkt är att det här har haft en väldigt positiv och stärkande effekt på mig. Mm. Alltså jag gick in nästan ofrivilligt i detta och hade därför givetvis inte några förhoppningar eller förväntningar att det skulle kunna innebära någonting som var bra för mig, utan det var ju liksom helt från scratch. Men det är alldeles tydligt att det har gjort någonting med mig. Och då undrar jag, Mattias, hur ser du på möjligheterna att använda film som redskap i terapeutiskt arbete?
Ja. Jag har ju lyft den här frågan till Karin om man skulle kunna utveckla filmen på något sätt, som en slags arbetsmaterial, föreläsningsmaterial eller sådär. Så jag tror väl att det kan finnas både ett och två användningsområden. Om man bortser från att bara se filmen som rakt upp och ner. Det blir ju som en slags inkörsport till ett samtal. Jag visade filmen på i förrgår på ett äldreboende på kloster på Sankt Lars Höjå gård eller vad det heter. Och där satt det kvar liksom fyra pensionärer efteråt och mindes väldigt tydligt från när det begav sig, alltså när de själva var unga och kanske jobbade där eller hade någon anhörig som var på Sankt Lars. Och det samtalet hade ju inte ägt rum eller hänt och om det inte var för att de hade sett just den filmen.
Alltså jag tänker mig kanske lite mer genomgripande, inte bara att titta utan att vara delaktig i hela filmprojektet. Från det att man skriver ett manus och man kanske är med och filmar och alltså att man är med betydligt mer konkret handgripligt i processen. Det var en tanke som jag hade och så jag tänkte ville höra hur ser du på det?
Ja, men det är absolut, det skulle kunna vara något väldigt inspirerande och kunna utveckla många sidor hos människor och kanske lite bearbeta händelser. Om man gör en film om kanske inte bara sitt liv men att man är med i ett sammanhang och så delar man med sig av sin historia precis som du har gjort, Karin. Och får då liksom möta de reaktionerna och folk känner igen sig. Så det... Jag vet att de har haft några projekt på Baravägen med unga där de har fått själv göra en dokumentärfilm.
Det som nästan mest utmärker dig, det är att du är ovanligt lätt att vara med. Man behöver inte tänka på någonting. Själv kan man bara vara. Och det funkar alltid.
Det är bra.
Ja, det tycker jag med, du. Så mycket som vi har träffats. Du är intresserad av människor och så. Så jag liksom tänkte att hamnar han någonsin i konflikt, den typen?
Nej, jag är lite konflikträdd.
Jag kunde tro det.
Jag är lite rädd för konflikter. Men det är också någonting som handlar om mognad och en konflikt behöver ju inte betyda slutet på någonting. Det kan ju tvärtom, så är ju många av de arbetskamrater eller folk man träffar som man kanske inte drar igen med i början kan vara en bästa vän i slutändan.
Det mesta i och bojen fick en droppe mjölk gästa. Det att jag skäms, jag sa det dags att jag berättar att det son han är svensk. Jag var så waiting. Ha? Jag vaknade upp och var så waiting.
Vad var det här, Mattias?
Det här var Erik Lundin med Swady.
Okej. Varför har du valt den?
Jag gillar han som kanske inte som person, vet jag inte så mycket, men jag gillar låten. Jag tycker den är härlig. Jag gillar rap, svensk rap, inte något annat.
Okej.
Sen texten tycker jag om också. hur han liksom upplever liksom att det var någonstans mitt emellan. Han är inte riktigt svensk, han är inte riktigt som sin pappa eller invandrare. Så, så han är någonstans mitt emellan. Jag tror många är där mitt emellan. Ibland kan jag känna mig lite mer som en invandrare än som en typisk svensk. Mm.
Så den som... Då var det ju ett bra val.
Ja. Mm.
Ja. En annan fundering jag fick, det var att min erfarenhet är att bland människor med psykisk ohälsa så är det betydligt fler som är troende än bland människor så där i största allmänhet. Själv skulle jag beskriva mig som, ja, vad ska vi säga, andligt sökande. Så jag tänkte höra med dig, Mattias, är du troende?
Alltså jag gick faktiskt ur Svenska kyrkan för en 10-15 år sedan. Mm. Och när min son skulle döpas för några år sedan, så det betyder mer för min fru med kyrkan och Gud än för mig. Eller, men jag tror på verksamheten som kyrkan och religiösa andra. Inte bara kristendomen, men jag har en väldigt stor respekt för religion. Och stor förståelse för det. Och min egen tro kanske inte är lika definierbar som att det skulle vara en person eller det är mer i någon form av kärlek och respekt.
Mm. Mm. Får den någon plats i ditt liv, religionen?
Nej, inte så. Nej. Man kan ju tro på olika saker. Jag tror ju på djurens rätt, på veganism och så här. Det kan man också se som en slags religion.
Ja. Jag har faktiskt aldrig... Jag har en son som är veterinär, så han pratar ju mycket om djurrätt.
Mm.
Men jag har inte tänkt på det i den aspekten.
Nej.
I samband med valet så fick jag ju uppgift att skriva något om något som skulle kunna göra stor skillnad i samhället. Och jag visste omedelbart vad jag skulle skriva om. Jag valde att skriva kring ämnet avskaffa ensamheten. Och ensamhet är ju ett förskräckligt lidande som, om man tänker på människor med psykisk ohälsa, ju förstärker sjukdomssymptomen. Det skapar i sig sjukdom och så. Vad skulle man kunna göra i samhället, i stort eller i smått, för att förändra att ensamheten är... verkar vara en sån självklar del av samhället.
Mm. Jag tror att man kan kanske dra nytta av människor som är ensamma och har massa bra idéer och kunskap och till exempel med arbeten och så här, och få in folk liksom i sammanhang med.
Mm.
Det är väldigt långt till beslut i Sverige, tycker jag. Alltså det är byråkratiskt. Annars de här liksom fysiska mötena, att de blir fler.
Mm. Mm. Hur skulle vi kunna förändra det svenska boendet?
Ja, kanske mer kollektivt. Mer hyresrätt och ja.
Mm.
Mindre segregering. Jag tycker Klostergården där jag bor, det är ganska bra.
Ja.
En bra plats att bo på,
ja.
I Lund. Det har väl varit lite händelser där och så. Och som det är det väl på alla ställen. Liksom. Men i mångt och mycket tycker jag det känns som en väldigt trygg plats. Och väldigt uppblandat liksom, mellan klasser och etnicitet. Och.
Mm. Det var ju ett tv-program alldeles nyss om Klostergården. Och jag förstod att jag var ju alldeles bakom. För jag visste ju ingenting om hur jättefint det var ordnat.
Mm.
Jag förstår att man vill bo där.
Mm. Ja, det, jag vet inte, det känns som att man bryr sig om varandra. I Lund tycker jag, alltså jag kommer ju från Malmö, från Oxie. Och jag tycker ju att den mentaliteten i Malmö, den skiljer sig ganska mycket från Lund generellt.
Mm.
Man är inte sådär, det står liksom i pannan, vad är du för en människa? Liksom i Lund så är det mer som att man är människan och så.
Mm.
Kanske har lite med att det är en studentstad och det finns rätt många möjligheter liksom för människor liksom i Lund på olika sätt.
Ja, Mattias, vad var det här?
Ja, det här var Jonsi med Go Do. Det var en isländsk artist som de har. Den här låten kommer från en platta som de har gjort en musikal av, som har gått ganska många gånger i på Malmö Opera. Och den har vi varit och sett, jag och min fru.
Mm.
Och även min dotter har sett den. Den är helt fantastisk.
Mm.
Speciellt när Edda Magnusson spelade huvudrollen.
Mm.
Det är helt.
Jag tänker att det är främst när det gäller musikvalet som man, eller jag tänker på att det faktiskt ligger en hel generation mellan dig och mig. Du är jämngammal med min son.
Mm.
För jag är inte så uppdaterad i den här listan.
Nej.
Ja, vi har ju pratat en hel del om psykisk ohälsa. Du har berättat att du har mycket problem med ångest. Och jag kan ju nämna att även om jag har förmånen att vara rätt så frisk just nu, så har jag ju tidigare under många år varit helt handikappad av ångest. Ångest, den människa som aldrig har haft ångest kan ju aldrig förstå vad det är för någonting. Och det jag skulle komma till är ju att det är så svårt att beskriva vad fan är ångest för någonting. Så jag ville höra, när du har ångest, vad tänker, känner du då? Vad är det som händer med dig?
Alltså, när jag gick hos en läkare då, när jag blev sjuk eller första gången, så använde de ett ord som är rationellt. Och det är just det här att man kan inte riktigt tänka rationellt. I alla fall inte just i den stunden.
Nej.
Och jag brukar se det lite som en bild i huvudet, att Om man tänker att ens omgivning och ens tankar och framtid och sådär, att det är liksom ett väldigt stort när man mår bra. Liksom man kan tänka väldigt vitt och brett. Men när man har ångest så är det liksom väldigt, väldigt litet. Och man kanske slutar tro på sig själv. Och alla de här rationella tankarna, de försvinner liksom. Så det kan ju vara rätt så jobbigt när man om man inte förstår sig på det, men har man liksom varit igenom det några gånger så kan man ju glädja sig själv med att det kommer gå över imorgon kanske eller om ett par dagar.
Men känner du det i huvudet eller i kroppen som helhet, eller om man liksom inte skulle ta med förnuft och sådana saker utan bara vad är det jag känner? Vad är det jag upplever?
Nej, men det är väl alltså, i tankarna, huvudet. Att det blir liksom lite svart. Och ja. Och så. Det blir liksom lite, det krymper liksom. Den här världen som man har stor och som en stor karta, som en världskarta, den blir liksom kanske som lilla klostergården.
Blir du motoriskt orolig? Börjar du springa omkring i köket? Och
nej, inte så. Liksom, jag blir nog rätt så kanske lite stingslig. Lite lättretad och ja.
När jag förstår att ångest är inte bara en sak, utan det kan upplevas väldigt, väldigt olika för olika människor. Mm. Det kan vara precis lika jävligt plågsamt. Men man kan uppleva det på olika sätt. Nu är jag med här. Ska vi verkligen avsluta med någonting så jobbigt som ångest?
Det känns inte så roligt.
Vad sa du?
Det känns inte så roligt.
Nej, det gör inte det.
Jag kan ju tillägga det att saker som kommer plötsligt och väldigt akut brukar jag inte få ångest över. Tvärtom så blir jag väldigt tänker väldigt klart och kan agera väldigt snabbt. Om det är liksom någon slags inarbetade funktion i kroppen eller så. Men
nu vet jag vad jag ska fråga. Det hade jag inte skrivit ner. Men min syster, som är en mycket klok människa, kan vara väldigt sträng också. För när jag frågade henne, vad tyckte du om filmen? Ja, det ifrågasatte hon. Och sen, men liksom, vad är det med en film som bara är berättande och inte analytisk? Och så hade hon ju frågat mig då. Men varför, Karin, du var så positiv, varför var inte de andra positiva? Och så förklarade jag för Mia hur jag såg på varför det var så. Ja, men varför hade man inte med det i filmen och sådär? vad tänker du om en sån kritik?
Ja, det är ju värdefull kritik. Men det är ju alltså jag oftast när det kommer såna lite negativa och kanske ibland lite svårt att bemöta och att de känner sig riktigt, kanske inte ens nöjda med sitt svar som de får. Så man får liksom inte låta sig att det färgar av upplevelsen av det man gör. Att man får tänka på de andra, kanske 10 eller 100 andra som har sagt något positivt. Så inte den här en personen.
Hon är ju den enda som har fällt en kommentar.
Ja, nej, men det finns ju fler som har sagt något liknande. Men tack, det är ju inte majoriteten. Men det är klart att det kan ju vara lite jobbigt inledningsvis. Att man tänker liksom, ja, okej, jag ska tänka på detta. Men det är väl så människor fungerar. En del vill ha mer information. Och det är ju frågan om de hade fått den informationen, om de hade varit nöjda med det resultatet. Ja.
min syster är forskare. Ja. Så hon sysslar ju dagarna i ända med att ifrågasätta allting.
Ja.
Så det, man får väl ta det med en nypa salt.
Ja. Men det är ju många som har sett filmen som är forskare och inom medicin och historia som tycker att den är bra. Mm. Utan att säga något annat. Så det ska du vara stolt över, Karin.
Du med.
Mm.
Mm. Ja, det är kanske dags att avrunda. Tack för att ni har orkat sitta här och lyssna hela tiden. Mm.
Tack så mycket.
Och jag tackar förstås Mattias så hemskt, hemskt mycket.
Ja, tack så mycket.
Och då vill jag formulera det så här. Dels för att det har varit jätteroligt att göra en intervju med dig. Men dels för att du är min vän.
Ja, det är ömsesidigt.
Ja! Nu kommer en låt.
Är det för låt? Ska jag presentera låten?
Detta är kört.
Det här är ju en låt som heter Sverige. Som är också Kent. Det vore konstigt om jag inte valde fler än en Kent-låt. Och den är... Texten är bra. Det är som den ger en fin bild av Sverige. Så det är därför jag valt den låten.
Sverige, Sverige, jag älskar.